Kära lyssnare, hjärtligt välkomna tillbaka till podden Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Vi har kommit fram till avsnitt 102. Det här spelades in i somras då jag fick fin besök, tycker jag själv. Värmlandsprofilen och hockeyproffset Magnus Nygren slår sig ner i våra soffor och berättar lite grann om hans liv i Davos, där han spelar nu, har gjort många år. Hans längtan till Färjestad. Vi pratar lite grann om spontanidrottens betydelse. Hur den var mycket större förr och vad det beror på. Nu ska ju inte jag stå och berätta om det som vi ska prata om, för då har ni inget kvar att lyssna på. Utan vi släpper iväg avsnitt 102 av podden Insikter från utsikter med Magnus Nygren. Magnus Nygren har alltid varit full av vilja. Uppväxt på Herrhagen i Karlstad, där det fanns massa aktiviteter för unga pojkar med överskottsenergi. Det blev till slut ishockey som Magnus fastnade för, där han har en gedigen pågående karriär. SM-guld och SM-silver med Färjestad BK, VM-brons, spelade ett tag i Montreal Canadiens i NHL och nu i HC Davos i Schweiz, där han också har rollen som kapten för laget. Vad är det som är så kul med hockey? Valde han verkligen rätt sport? Och hur är det med önskan att bli älskad av alla? Detta och mycket mer kommer här. Men först en kort beskrivning av vänskapen med Björn Goop.
Nu har ni gudfar till ett av mina barn. Alltså så här en riktigt tajta ett par år innan. Sen jag kom hem från Kanada typ 8 år sedan. Då. Men då var det också så här, då var det som att börja umgås med, när allt var ju nytt liksom så här, för han till exempel att prata om känslor, det var ju så här, och vem är du som ska veta allt det här om mig liksom? Ja. Men, och för mig var det så här, så här pratar man väl, men det är väl det här man har kompisar till liksom?
Ja, så tycker man ju.
Ja, men nej. Ja. Otroligt varm och snäll person i alla fall.
Men nu ska vi prata om dig, tänkte jag.
Ja.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Idag har vi en utsikt som jag haft förut någon gång. Jag har äran att få hit min gäst, så jag sitter hemma i våra soffor och tittar ut på vår trädgård. Välkommen hit, Magnus Nygren.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Ja, men alldeles utmärkt. Sommar, härligt väder, får vara på hemmaplan.
Just det.
Det betyder mycket. Mm. Så att det är... Vädret spelar faktiskt inte så stor roll för mig. Jag är nog en av få som är ganska väderoberoende. Jag tycker att jag mår bra ändå, även om det ösregnar.
Är det sommar så är det sommar.
Ja, men lite så. Sommarna blir ju så maxade också när man bor utomlands. Och barnen lever upp på ett annat sätt med kusiner och farmor och farfar och mormor och morfar varje dag. Så det gör mig glad att se.
Jag tänkte vi skulle börja med lite faktaruta. Törr. Bara rakt upp ner, snabb. Fullständigt namn?
Jan Magnus Nygren.
Ålder?
32.
Bor?
Råtorp och Davos i Schweiz.
Civilstånd?
Sambo. Ska gifta oss nästa sommar.
Familj?
Ja, 2 små tjejer. 5 och 2.
Yrke?
Hockeyspelare.
Hobby?
Många, men framförallt trav.
Äter helst?
Oj, allt. Alla äter.
Okej.
Okay. Mm.
Dricker helst?
Bubbelvatten.
Det största föredömet inom hockey?
Niklas Lidström för mig.
Mm. Jag hade det som en gissning faktiskt.
Mm. Ja, det är väl ingen högåldsare kanske. Nej. För mig att han...
Vad beror det på att du väljer han?
Ja, men... Jag tycker att han har varit ett föredöme. Jag känner han inte. Så jag ska inte ge mig in på exakt vilken person han är. Men så som man upplever han, det lilla man har träffat honom, hur han för sig i samtal och framförallt hur han har spelat hockey genom alla år. Och, utan att kanske synas och höras allra mest, så han ändå... i slutändan fått de största rubrikerna utan att han har stått och skrika och ropa och se på mig och hit och dit, så ja, så har han fått de bästa utmärkelserna, de finaste utmärkelserna i NHL och vunnit allt, mer eller mindre. Så han är för mig en stor person och väldigt stor idrottsman.
Jag kan tycka att ni påminner om varann i spelstil. Säger du lite ödmjukt. Nej, men ni är lugna, har bra speluppfattning och ett fruktat skött.
Ja, han hade ju någonting mer som inte jag har än. Kan man säga än fortfarande när man är 32? Ja, det kan man.
Det tycker jag.
Det bestämmer man ju själv.
Ja.
Nej, men det är av. Ja, det är väl kanske där då som är våra likheter. Sen hade jag velat haft... jag upplever att jag kan läsa spelet ganska bra, men inte som han. För det tror jag ingen... Eller det har jag fortfarande inte sett någon som kan.
Mm.
Hade man haft det så... Hade man kan ha varit ännu mer likan. Nej, men... Ja, otroligt bra hockeyspelare. Så komplett liksom. Han var inte den tuffaste kanske. Det är kanske det han missar, men då läste han ju spelet så att han aldrig behövde vara sen in i en tackling liksom.
Just det.
Så ja, han bevisar väl att man inte behöver vara varken störst, snabbast eller tuffast för att bli bäst.
Vi släpper Niklas Lidström.
Mm.
Jag tänkte vi tar det från början. Du är född 1990.
Mm.
7 juni. Vem var du egentligen?
När jag var liten?
Ja.
Mycket energi fast på ett bra sätt. Aldrig stökig så, utan det är klart jag var med och busa, men det liksom har ingenting med energi att göra. Det gör väl typ alla barn, höll jag på att säga. Men mycket energi, älskade att vara utomhus, hat att vara inne, var det värsta jag visste.
Varför då?
Ja, men jag, framförallt för att jag har aldrig tytt mig till tv-spel och sånt där. Alltså jag har aldrig spelat tv-spel.
Mm. Och det håller i sig?
Ja.
Ja.
Det gör det. Och, så att jag var ute, jag stod på skottrampen och jag cyklade och jag spelade fotboll och jag sprang i skogen och byggde kojer och ja. Mm. Pallade väl lite äpplen emellanåt och lite sådär.
Mm.
Men vi var ju rätt likasinnade många där på Herragen, så att vi hade väldigt fin uppväxt, vill jag minnas, med mycket uppspolade grusplaner på vintrarna och sådär runt omkring där. Det var typ på varenda skolgård, varenda lekplats och alla föräldrar hjälpte till och det finns ju inte längre. Så den här spontanidrotten lockade ju mig jättemycket.
Mm.
Sen om det var att spela fotboll på gräs eller grus eller asfalt spelar ingen större roll för mig. Utan hade vi en boll och ett par plankor som kunde vara stolp och ribba och någon stackare som ville stå i mål, så var jag supernöjd. Mm. Och det hade vi alltid, för jag hade en granne som hette Alfred. Han var 4 år yngre och han fick alltid stå i mål. Och han var grym på det.
Han gillade det?
Han gillade det. Så att målvakt hade vi alltid och... förutsättningar för att ha kul utomhus. Mm. Det gillade jag.
Va? För den spontanindrotten ser man ju inte lika ofta nu.
Nej, ser man den överhuvudtaget?
Nej, kanske man inte, nej. Inte säga. Vad beror det på, tror du?
Ja, men dels för att skulle jag tro att kommunen prioriterar och behöver prioritera annat.
Mm.
Anser de i alla fall. Sen också samhället är stort, att jag tror att fler är väldigt, väldigt, väldigt mycket mer karriärsinriktade. Det är liksom inte prio att stå och spola en grusplan en decemberkväll för att barnen ska ha kul, utan då man jobbar istället.
Mm.
Sen tror jag att våran generation och någon generation äldre är lite latare än vad man var för, tror jag. Mm. Det är vad jag tror.
Mm.
Och ja, all ny teknik som finns också, som gör att barnen stannar inomhus och inte går ut, så efterfrågan kanske heller inte lika stor på att spela fotboll och hockey och cykla och bla bla bla.
Ja, just det.
Det är väl en mix av allt, men det är vad jag tror. Det är ju kanske inte sanningen, men Jag ser ju inte...
Det är ju din sanning ändå. Mm. Och det kan ju vara sanningen.
Ja. Ja, men jag ser Davos till exempel. Där spolar de ju... Där är det ju 15 000 kanske året runt boende. Mm. Där finns det väl i alla fall tre uppspolade ställen i en liten by på vintern.
Mm.
Och det är folk jämnt. Och det är fullt. Det går liksom inte, du får inte ut något av vad det är, för det är för mycket folk.
Mm. Men när blev det... Du håller på med massa spontanidrott och så. När blev det hockey?
Ja, min pappa säger fortfarande att jag har valt fel sport. Fortfarande.
Fortfarande?
Ja, han säger att jag hade blivit bättre i fotboll.
Mm.
Jag tyckte att fotboll var ganska mycket...
Hur känns det att höra då?
Nej, men jag vet inte. Jag säger inte emot den i alla fall. För jag tyckte att fotboll var ganska mycket roligare. Jag valde egentligen hockey där vi... Jag har varit 14-15 års ålder när Färjestad började sätta press på oss att man kunde inte hålla på med det här längre och det var inte okej att missa helger och använda det sådär. Och jag valde egentligen hockey för att mina kompisar valde hockey. Jag ville inte stå ute på Örsholmen och spela fotboll utan kompisar.
Nej.
Och det var ganska kraftig fördel hockeyn. Det var inte så att fem valde fotboll och fem hockey, utan det var en typ 9-1.
Mm.
Så, och därför slankade jag med där också. Men jag var en av dem som höll i fotbollen längst, och sen hjälpte pappa Jan till att vi fick faktiskt till en säsong med ett fotbollslag i FBK Karlstad som bara var hockeyspelare. Så att vi behövde inte anpassa efter andra barn och deras schema och förstöra för andra heller för den delen. Utan vi tränade när det passade oss. Och vi spelade också matcher när det passade oss.
Det var liksom din pappas försök att...
Ja, men hålla oss kvar lite grann. Ja. Och dessutom var det många som ville. Det var ju inte bara jag som kände som jag gjorde. Utan andra kände också att fotboll var kul liksom. Vi hade sjukt kul och vi var jätteduktiga.
Var du back där också eller?
Nej, mittfältare.
Mm.
Så då, jag gillade ju även då slita och jobba hårt och springa fram och tillbaka.
Och behov av att läsa spel.
Ja,
som
ja men lite så. Ja.
Men du väljer ändå detta då, och då var det Färjestad, men så var du lite utlånad till Mora, Bofors och så där i början.
Precis. Jag växte ju ganska sent och mognade väl kroppsmässigt ganska sent så... när alla drog iväg på höjden och bredden och allt vad det var, så blev det ju tung trafik för mig liksom. Och då var väl fotbollen också lite lättare att komma undan då, var inte lika fysiskt, och i hockeyn kom jag inte med i tv-pucken och det vägde emot, alltså det var ju inte så här när man är, jag vet hur det känns, jag kommer ihåg den här känslan fortfarande när man inte räcker till och du blir bedömd på prestation redan då liksom, att alla är inte redo för det.
Nej. Vad händer i dig då? Eller när du inte kommer
ihåg? Ja, men jag var ju ledsen och sen, eller ledsen jag hade, jo, det var ju.
Alltså, för några kompisar kom med.
Ja, men typ alla. Mm. Alla nästan från vårt lag kom med. Och sen var vi några stycken och då trodde jag att det var så här. Ja, ja. Det är ju tur att jag har fotbollen då, för då när det här är slut så kör jag ju helhjärtat på fotbollen. Det var ju synd att jag hade lagt fotbollen åt sidan något år, men det går väl att ta upp. Ungefär så tänkte jag.
Okej.
Och sen då så började jag väl gå lite bättre, men sen fick jag indikationer på att jag inte skulle komma in på hockeygymnasiet heller. Och det gjorde jag inte till en början, utan jag kom in som reserv för att en fick körtelfeber. Och då ringde de och sa att de ville ha mig. Och då var först blir man ju ledsen och lite bitter, kommer jag ihåg att jag blev också. Jag tyckte väl såklart att jag var lite, att någon i alla fall var sämre än mig och att jag borde ha haft en ordinarie plats. Mm. Men ja, man tycker inte lika om allt. Och de som bestämde tyckte absolut inte lika. Men in kom jag på några hörn där. Välkommen med en rejäl armbåge.
Mm.
Och då innan jag fick besked att jag faktiskt kom med, så då var jag jätteledsen. Men då var jag ju lite äldre och så. Men då var jag inställd på att jag kom mamma och pappa och återberätta för mig också allt som inte jag minns att jag var visst bestämd att då får jag väl spela i Forshaga eller Hammare och ta en annan väg liksom. För det går ju också. Aha. Även om den är lite krokare så går det ju. Men sen började det hända grejer då när de ändå gav mig chansen efter många om och men.
Hade du börjat växa då eller?
Ja, men inte så mycket. Men då var det väl mer så att när vi började spela där så kände jag så här, men nu det här var ju liksom, här ska jag ju vara och här hör jag hemma liksom.
Mm.
Och då kom jag med juniorlandslaget faktiskt första året där. U16 kan det vara, något sånt.
Mm.
Och fick spela någon internationell turnering och sådär med de bästa i den åldersgruppen. Och då kände jag ju, det var ju en rejäl självförtroendeboost från att inte ens vara önskvärd till att få vara med.
Och räcka till då?
Ja, det jag kommer knappt ihåg eller på att säga, men det vet jag inte om jag gjorde. Men att överhuvudtaget få dra på sig den blågula tröjan från att typ vara förberedd på att åka till Hammar eller Kil eller Forshaga innan säsongen börjar. Så...
Ja, men Kilströjan är inte dumt.
Det är inte dumt. Nej. Det är inte dumt. Och det är inte, jag ska inte säga att något är dumt, men jag var i alla fall förberedd på att...
Ja, jag fattar.
Jag var inte förberedd på att spela i småkronorna liksom.
Nej. För min bild av hockeyvärlden är väl att just sociala skills kan saknas ibland.
Mm. Men det börjar bli bättre också.
Det gör det?
Ja, det tycker jag. Alltså det... Jag tror att våran och flera andra generationer kräver ju mer också. Inte jag personligen, men många andra kräver ju också förklaringar på det mesta.
Ja.
Varför blev jag bänkad? Mm. Det fick man ju aldrig för. Nej, alltså, aldrig. Nej, jag menar någonsin. Du sitter, varför ska du veta? Alltså, då var det så här, ja, om du undrar varför så är du inte nog bra.
Mm.
Och nu är det så här, jaha, men vad är det jag inte nog bra på då? Och så sitter man och tittar på video och allt sånt där som inte alls tillhörde sporten för.
Mm. Men det är mer vanligt nu.
Ja. Nu är du ju typ tvungen som tränare att göra det.
Det tycker jag låter bra.
Ja, men det är ju jättebra. Mm. Och det är ju bra för alla. Ja. Det är bra för mig som utövar sporten. Och jag tror det är väldigt bra för hela kemin att man har en förståelse för varann. Varför tar tränaren bort mig? Vad är det han vill se mer av? Och hur kan jag bli bättre på det då?
Ja, för det, jag spelar hockey också. Knappt jag vågar säga det när jag sitter emot ett sånt proffs som dig. Men slutar i åttan. Mycket på grund av att jag har inte det psyket som du. Att massa negativ kritik utan förklaring gjorde att jag kände, men det här, det finns ju andra saker. Varför ska jag gå här och må dåligt? Så då gav jag mig bara.
Ja, men sen tror jag, ja och det förstår jag. Alltså... Och det är ju många idag också tyvärr.
Ja, men jag tror man skulle kunna fånga upp ganska många talanger.
Ja, massvis. Men det är därför hockeyn i stort har ju någon form av strävan av att kunna säga att det här är en sport för alla. Och det önskar man ju att det är. Att alla ska få en chans att prova på i alla fall. Liksom. Mm. Men den första aspekten är ju att det kostar ju med utrustning.
Jo.
Den andra aspekten är ju att jag vet inte om det är för alla. Alltså,
nej, inte som den ser ut nu. Eller, och vad tänkte du på?
Nej, men jag tänker just på det som du var inne på.
Mm.
Att man det är ju inte, vadå, det är inte naturligt att alla ska bara ta massa. För de här tränarna finns ju fortfarande som inte ger några förklaringar. Även de
och några sitter som expertkommentator.
Ja, precis.
För man kan höra det liksom genom, mellan raderna. Att jo, det är det gammaldags. Mycket testosteron.
Ja. Och de som sitter och kollar på dem där kanske vill höra det.
Så kan det vara.
Men så att det blir bra tv. För det kan ju vara kul att höra. Så, den där jäveln borde inte spela mer. Så här, nej, det tycker jag också är som sitter och hejar på det här laget som ligger under med 3-0.
Just det.
Men han som är bidragande orsak till att de ligger under med 3-0 vill väl absolut ha en förklaring eller hjälp mer.
Ja.
Hur hamnar jag inte i den här situationen framöver?
Mm. Men du menar på att det håller på att bli bättre?
Ja, men det är extremt stor skillnad.
Ja.
Men jag ska inte säga så, men det är väl kanske därför de jobbar i tv och inte på en hockeybänk.
Det skickar vi med, tycker jag.
Ja.
Sponsorsnack.
På Bergvik har de verkligen både och.
En hantel.
Och en superhjältemantel.
En ny kavaj.
Buffé och thai.
En ny frisyr.
Cupcakes med glasyr.
Ja, här på Bergvik
finns det verkligen både och.
Mm.
Sen var det väl tänkt då att jag skulle slå mig in med de stora pojkarna här ute på Färjestad.
Mm.
Men då dundrade den ena stjärnvärmningen in efter den andra.
Mm.
Och då hamnade jag i Karlskoga för att Färjestad ville ha mig nära. Och att jag skulle kunna, ja, som det blev också, spela en match i Karlstad på tisdag och så spela i Karlskoga på onsdag och så... Så jag, även fast jag kände, det kändes som att jag var i Karlskoga en hel säsong, så gjorde jag faktiskt bara 30 matcher någonting.
Mm.
Jag flyttade till Karlskoga. Tanken var att jag skulle sitta i någon buss med några andra som också åkte, typ Väsner och de här juvelerna. De bodde ju i Karlstad och gör fortfarande, men de åkte ju fram och tillbaka. Men jag skaffade mig en lägenhet i Karlskoga och så var jag kvar där. Och så åkte jag till Karlstad istället när Thomas Rundqvist, som var sportchef då, ringde och sa att det var dags att komma hem. Så då pendlade jag åt andra håll istället. Jag var ju ganska kort tid i Karlskoga innan ja, typ fram till jul. Sen var jag bara i Karlstad.
För nu är vi säsongen 2010-2011.
Ja, 10 gjorde jag väl några inhopp i Färjestad. Och sen, ja, för att mer känna på, jag tror det var, vad kan det ha varit, med 8-15 matcher eller något sånt där. Mm. Och verkligen var extra. Och hade inget att göra där heller i SHL då. Sen fick jag växa till mig lite med pojkarna i Karlskoga. Och några ströinhopp, bland annat en väldigt viktig försäsong för mig som jag fick göra med Färjestad. Som var jätteviktig att få spela mot de bästa lagen när de inte var i full trim.
Mm.
Så att, ja. Och sen växte man in i det mer och mer, och jag fick spela, jag tror jag spelade 30 matcher med Färjestad och 30 med Karlskoga innan slutspelet började med Färjestad då. Då var jag, efter jul var jag stationär i Karlstad. Men de här 60 matcherna betydde ju hur mycket som helst för mig. Jag åkte ju, jag minns någon vecka spelade jag i Jönköping med Färjestad och sen dagen efter spelade jag mot någon lag i Karlskoga och sen var jag med Karlskoga till Tingsryd och spelade och sen dagen efter var jag en lördagsmatch i Karlstad, så att jag spelade matcher hela tiden och det var det bästa för mig.
Vi var ju inne på detta innan vi slog igång utrustningen, att du älskar när det är, när det händer mycket.
Ja, ja.
Mm.
Så är det fortfarande, men... Ja, just det där. Och jag hade inga problem att hoppa mellan de här två lagen heller. Det var lika roligt. Alltså jag blev inte besviken när Färjestad sa till mig och sa, ja, nu behöver du inte spela på torsdag för det, de behöver det mer än vad vi behöver i Karlskoga. Och åka och spela mot Troja Ljungby borta. Ja, inga problem. Satt mig på bussen, hade skitkul, jätterolig match. Dagen efter in och tränade i Karlstad, match på kvällen och så höll det på så där ett par veckor.
Mm.
Och sen blev lite skador in i Karlstad och då var det min tur att ta en tröja på riktigt. Och om Färjestad hade bra lag i år när de vann, så tror jag vi hade bättre lag 2011. Så det var väl bästa möjliga inskolning för mig. Alla minns ju, och jag själv också, det där året som att, ja men vad fan, det där funkade ju hur bra som helst. Jag gjorde nästan mest poäng av alla backar i slutspelet och vi vann SM-guld och sådär. Fast det är ju inte sanningen. Sanningen är ju att jag blev ju räddad många gånger såklart. Av de här super, super duktiga hockeyspelarna som var väldigt mycket bättre än mig då. Men de gav ju mig ytan att leverera, till exempel i powerplay. Och Micke Johansson kanske var i sitt absoluta esse. Alla passningar var på bladet. Och de förklarade för mig hur, vart jag skulle vara. Och när han är där så ska jag vara där. Och allt var bara så glasklart liksom.
Mm. Vilken underbar skola egentligen.
Ja, perfekt. Det är i kombination med att jag hade väldigt bra tränare under många år där med
Leif Karlsson,
Leffe och Harald och Tommy Samuelsson i Färjestad. Och när någon frågar mig vem min bästa tränare är så här långt, så säger jag ju typ de tre.
Mm.
Så jag kan inte utskilja någon liksom.
Nej.
Så för alla har betytt så mycket på olika sätt. Och sen att man har framgång tillsammans såklart.
Mm.
Så att ja. Och sen då så tog det väl fart och så vann vi där. Och sen så var det väl några år. Då fick jag ju NHL-kontrakt där år efter. Men då ville jag bara stanna och mogna lite. Och sen åkte jag och prova. Även fast jag stannade så borde jag stannat längre hemma innan jag åkte.
Var du inte mogen eller?
Ja, men jag visste inte riktigt vad som väntade. Och sen åkte, ja, det var dålig timing på att skriva kontrakt med Montreal som det var. För de hade alldeles för många bra backar på långa kontrakt. Så det spelade ingen roll hur bra vi spelade i farmaligan. Och det var inte bara jag som spelade bra. Vi var flera duktiga backar som borde ha fått chansen. Och hade fått chansen i andra lag.
Ja.
Men kontraktssituationen var fel. Det var dålig timing att åka. Det var dåligt av mig att inte läsa på mer. Och det var dålig rådgivning av mina förra rådgivare att skicka iväg mig. Men det är samtidigt svårt. De lockar ju och tycker att man borde åka. För de kostar ju inga pengar att ha mig där och i farmalaget. Och,
Och det är klart, det är väl alltid en dröm för alla hockeyspelare, ja, att komma över.
Och sen så var jag ju rätt sen. Jag åkte ju inte när jag var 19 liksom, utan jag åkte när jag var 22, 23 någonting. Och det är ju deras mått rätt sent. Men hade jag fått göra om det så hade jag ju åkt senare ändå.
Mm.
Och sen hade jag väldigt otur med skador. Jag har ju typ inte haft några skador alls, men åren där borta var
en hjärnskakning.
Jag spelade bara 15 matcher, sen var jag borta hela säsongen och lite sådär. Så att otur blandat med inte förberedd liksom. Alltså inte så fysiskt och inte, men kanske mer lite mentalt, och jag var inte man nog för det där liksom till en början. Men jag blev utav det. Och det stärkte mig oerhört när jag tog beslut att åka därifrån, för då hade jag alternativen att vara kvar också. Det är inte så att jag sitter och ångest över att det inte blev någon lång NHL-karriär liksom, utan jag ser det som en otroligt viktig lärpeng både för livet i stort och som hockeyspelare. Och
men sen var du tillbaka till Färjestad. Mm. 2015, kapten.
Ja. Kastar de allt på mig.
Ja.
Nej, vad kul.
Det tror jag det. Vad händer med dig när du får reda på att du ska bli kapten i ditt eget Färjestad?
Ja, först lite konfunderad, för jag tyckte ju att Ole Christian Tollefsen som var kapten innan var en av de bättre kaptenerna jag haft.
Mm.
Så jag förstod inte varför jag skulle byta med honom riktigt. Det var något som både han och organisationen ville. Så därför blev beslutet lätt att hoppa på det, eftersom att han var med på det också och tyckte att det skulle vara så. Det var bara att köra. Sen tror jag att många frågar sig, vad behövde du ändra då? Nej, men ingenting, för att jag hoppas de valde mig som kapten för att jag är den jag är, inte för att de önskar att jag ska bli någonting. Och så var det ju såklart.
Jo. Men jag tänker, det går massa människor i den här hallen som har tagit både Stanley Cup och SM och VM och OS.
Så är det.
Ganska tuff situation, eller? För jag minns, jag uppträdde ju på någon julfest för er.
Mm.
Och så skulle jag få upp dig och sjunga, fast det blev inget.
Nej.
Och då kom Håkan Lob upp till dig och sa, du är kapten, vet du.
Ja.
Det är bara att hoppa upp och sjunga.
Ja.
Och jag tänkte, undrar hur mycket sånt där du får höra när det gäller hockeyn, att de som har varit med och kan, och var det mycket sånt?
Jo, men det är klart. Men det kommer ju alltid, där får man lära sig också, så här, sålla terrängen lite grann. Vem ska jag lyssna på? Vem ska jag fullständigt fan i liksom?
Mm. Och hur har du lärt dig det där?
Ja, genom att se och lyssna på, fråga mycket när jag var yngre. Titta mycket på. Först hade jag ju förmånen att titta på Jörgen Jönsson.
Mm.
Han frågade jag väl kanske inte så mycket, men att se och förstå. Lyhörd har jag alltid varit.
Och det där psyket som vi pratade om förut.
Att har också hjälpt mig såklart. Det är inte så lätt såklart att vara från stan och vara social och känna många och vilja vara alla till lag, så vara överallt och sådär, och samtidigt då ha det finaste uppdraget någonsin kan ha i den föreningen. Men jag var ändå trygg i det liksom. Det kändes bra, och det var liksom, det var ingenting som låg och klämde mig på axlarna eller sådär, eller jag låg absolut inte sömnig. Jag var otroligt stolt.
Mm.
Och det kändes på något sätt naturligt, för jag har alltid liksom velat vara en ledare och ta hand om folk och sådär liksom. Och...
Vad sa pappa Jan då? När... Du har ju valt fel sport och helt plötsligt så är du kapten.
Ja, jag vet inte. Han var nog stolt, tror jag. Eller ja, vet jag.
Mm.
Väldigt stolt. Då.
Men han tjatar fortfarande om att du har valt fel sport?
Nej, men skulle du fråga honom så hade han varit först att säga det.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Mm.
Men så att... De var stolta, både mamma och pappa, även om de inte liksom är några skrytmåsar så vet jag att de är stolta.
Ja, det är klart.
Så, ja, nej, men vadå, man får väl lära sig också att stå emot. Det är klart, det haglar från alla möjliga håll efter när man har torskat 5-6 matcher och man ska stå där och man blir ju lätt rätt utlämnad liksom också i vissa situationer, speciellt när det går dåligt.
Mm.
När det går bra är det inga problem. Då vill ju alla prata och klappa på axlar och fan vad bra ni är. Och, men jag tror också, jag lärde mig tidigt, kanske av mig själv, men av bra rådgivning hemifrån och hur man är uppfostrad. Så här, man kan inte lyssna på alla liksom. Nej. Och framförallt att det är inte viktigt vad alla tycker. Folk får tycka, alla har en fri åsikt. Och det är så här, ja men tyck det du, men och det är helt okej att vi tycker olika.
Mm.
Det kan jag, när jag säger det så hör jag mamma säga, ja vi tycker olika, det är väl så liksom. Alltså, och...
mm. Men det var det som inte riktigt klickade då i ditt känsloliv 2017, att man kan tycka olika. Och du sa ju också att man får höra mycket positivt när det går bra och så får man höra mycket tråkigt. Ja. Jag vet att du har pratat om det här händelsen 2017 hur många gånger som helst. Men hur har det påverkat dig? Om det är någon lyssnare som inte vet, ni har åkt ut ur slutspel mot HV.
Jajamän.
Det är någon, ni är ute och festar, eller man kan inte säga festar, men...
Nej, vi hade hyrt ett ställe så vi ville vara själva.
Liksom. Ni var ute och deppa.
Ja, men, ja precis.
Och så i någon krogkö eller korvkö så är det någon som är törlig mot dig och du svarar med rasistiska ord, och det var någon handgemäng också, va?
Nej, det blev inte riktigt, men det är klart det blir ju känslomässigt liksom för alla, och ja, hur det har påverkat mig, det har ju påverkat mycket, för det har ju tagit otroligt mycket kraft och energi att reda ut det, för att det är sån jag är som person, att jag vill att alla ska veta att det där är inte jag. Och om jag har en strävan att alla ska veta det, så blir det alla.
Mm.
Då är det inte så att jag nöjer mig med att berätta för mamma och pappa att ni behöver inte vara oroliga, för att det där är inte jag. Liksom. Andra sidan behöver jag inte oroa mig vad de tror, för de känner mig bäst. Att, men jag vet inte hur många tusen jag har svarat och hur många tusen jag har sökt upp och hur många intervjuer jag har gjort under 6 års tid. Vad jag är stolt över är att jag från första intervjun, som var dagen efter händelsen, så har jag ju alltid svarat samma sak. Och liksom, men det har påverkat mig mycket, men och, inte bara negativt, utan också så här, ja, det, även fast man är omtyckt för den man är och för vad man gör, så är det inte alla som tycker så. Och det kanske har lärt mig att inse ännu mer att allas åsikt inte är viktig liksom, utan man kanske inte behöver vara alla till lag, så man kanske inte behöver stå och diskutera saker mitt i natten med människor, utan man kan faktiskt säga att det här har ingen lust med liksom. Och så får de personerna tycka att man är osocial och dryg då, istället för att det ska gå.
Men jag tror också att många kan känna igen sig i att ibland säger man saker som man blir förvånad över själv. Ja. Att var det jag som sa det där?
Mm.
Och i och med att du var ju väldigt snabb ut, och som du sa, verkligen till alla.
Mm.
Och bara med ursäkt.
Ja. Jo, så är det. Men det är klart, det är liksom, jag skulle ju ljuga något hemskt om jag sa att det inte hade berört mig.
Ja, men det är klart.
Och framförallt det som berörde mig mest... är väl egentligen allt efterspel, att dels var det många som tyckte det var väldigt bra det jag sa, att någon äntligen satte ner foten, att man inte alls ska ta allt som och bla bla bla, och det där fick jag också reda ut i många år, att nej men vänta nu, det är verkligen inte bra, man ska inte bara ta massa skit, det håller jag med om, men man ska ju inte gå över gränser heller. Mm. Sen fick jag ju reda ut andra sidan, och det var ju de som tyckte det var bedrövligt. Och det var ju ännu fler, som tur är. Mm. Så att, men jag är glad över att jag har gjort det. Det tog en jävla tid, men, mm. men det var det värt. Mm. Varenda sekund, varenda mail, varenda Facebook-meddelande, varenda dåligt nummer jag svarar på, varenda hot jag har fått, allt var värt att reda ut. Och vad man på något sätt måste förstå är också, så här, jag har ju svarat när jag ringt mitt i natten från dåligt nummer och någon säger mindre snälla saker, så har jag ofta kunnat vänta det samtalet till att säga, ah, okej, okay, ja, men det var inget roligt att ge sig på dig, för du är ju trevlig liksom.
Mm. Ja, men så, här, vi har bara, det hänt? Alltså, det har ja, hänt.
Absolut. Ganska många gånger.
Ja.
Det som är värst i allt är ju att alla runt omkring mig också fått lägga ner tid på det här.
Mm.
Min blivande fru har fått svara på grejer som hon inte ska behöva svara på, för det var inte hennes problem. Mina föräldrar, min frus föräldrar. Alltså, vet så här, att det blir ju ringa på vattnet liksom. Man hade ju önskat att bara jag skulle få reda ut det. Och det har väl gjort till 99%, men den där procenten som är kvar stör mig, att andra ska behöva lägga energi på saker som en annan har ställt till med.
Mm.
Men så är det alltid.
Men hör du mycket nu?
Nej. Bara du.
Jaha.
Nej.
Och jag tänkte mycket på det, att ska man ta det en gång till? Men jag har ju också förstått att det är en väldigt stor del av dig.
Mm. Det är många som är såhär, jaha, hur blir du efter det där? Nej, men som innan, alltså, hoppas jag.
Mm.
Men att man kanske tänker en gång till, för att återigen, jag är ändå så pass naiv så jag tror att det där hände för att återigen man ska vara alla till lag. Så man ska lyssna på alla och man ska prata med alla. Och jag hade ett ansvar att svara alla, för att jag var den jag var och hit och dit, jag hade den rollen. Och det där gör jag inte längre på samma sätt. Nästan på samma sätt, men det hände faktiskt, och det gjorde det inte för att jag säger nej till folk, eller jag säger att jag inte orkar, eller att jag har inte tid, eller sådär. Det händer typ inte, men det händer i alla fall. Och det är väl det jag har lärt mig. Att man inte ska skrika rasistiska saker, det visste jag innan. Det är liksom ingenting jag har lärt mig efter det. Och det går väl hand i hand med det du säger, att man nästan alla på den här planeten kan nog relatera till något som man har sagt eller slängt ur sig eller tänkt eller vad det nu kan vara någon gång, som bara säger, men vänta nu, det där är inte jag liksom. Så där borde inte jag tänka, eller så där borde inte jag ha sagt, eller sådär.
Mm.
Sen finns det olika nivåer på allt givetvis, men
återigen. När du åkte hit idag, tänkte du att han kommer och ställer frågor om det här, eller tänkte du att hoppas att han inte gör det?
Ja, men hoppas att han inte gör det, men det kommer ju hända. Typ så tänkte jag.
Jag ber om ursäkt.
Nej, det borde inte göra. Men, och igen, jag har inga problem med det, men jag tror färre och färre är, eller jag vet att färre och färre är intresserade av det, men jag har ändå stor respekt och förståelse för de som vill prata om det. Återigen, jag har aldrig haft problem att prata om det.
Jag känner ju inte dig jätteväl, men jag har lite koll på dig. Vi har pratat några gånger, och när det där dök upp i tidningen att det hade hänt, så var det nästan som det kändes som ett UFO liksom hade landat.
Ja.
Vad hände liksom?
Mm. Jo, precis. Men, och det är väl det, lyckligtvis det som många kommer tillbaka till. Alltså, men så som många tänker när de läste det. Så här, nej, men inte han. Och det är väl också, om man ska vända det till något positivt, det är väl bra då. Att ni alla som tycker och tänker runt det där hade sagt så här, ja, det där var bara en tidsfråga det. Innan han puckot slängde ur sig någonting.
Ja,
det är bättre att ni blir alla förvånade och chockade att, men hur kan det bli så där liksom?
Mm.
Än att, ja, som jag sa, att, så, ja, att det hände. Det förvånar ingen.
Det liksom. Kunde man räkna ut.
Ja, exakt. Mm. Och det är väl ett tecken på att man för sig med hyfs både innan och efter händelsen.
Vi lämnar det.
Ja.
Du har ju sagt många saker. Och jag har en liten pusselbit i min podd som heter Du har sagt.
Mm.
Det jag samlar på mig.
Mm.
Massa uttryck av Magnus Nygren.
Mm.
som hockeyspelare så är man alltid på flykt.
Ja, har jag sagt det?
Ja.
Ja, men det känns ju som att man är det lite grann. Alltså ska man dra det kortfattat så är det så här. För det första ska du fly från en motståndare hela tiden. och många känner ju att de ska fly media till exempel. Eller säga, nej men nu förlorar jag mig, jag orkar inte prata med media. Jag är precis tvärtom. Jag tycker att man har ett ansvar att alltid ställa upp. Jag tror att det gynnar en i slutändan att folk får höra. Nu tycker han så här.
Mm.
Tycker jag att det var så efter 0-5 hemma mot Södertälje. Nej men det tror jag bara är bra att man syns och hörs. Men annars kan det ju vara att man flyttar runt eller man sitter alltid i ett flygplan, man sitter
så
alltid i en buss.
Så tänkte jag när jag hörde det, så tänkte jag att ja, det är klart man ska jaga kontrakt eller jaga, ja. Man får kontrakt och man flyttar hit och dit och det, man skriver på avtal, men det finns alltid någon sån här, heter det out, ja, eller
klausul
att man kan och,
Men så är det ju, men jag har ju aldrig varit sån som har hattat runt. Jag har varit i Färjestad och i en sväng i Nordamerika. Och sen har jag ju varit, jag har gjort 7 säsonger i Färjestad och så börjar jag med 6:e i Davos nu. Mm. Så att jag har ju fortfarande kvar det där gammeldagstänket. Jag har ju haft möjligheten att flytta till andra ställen under alla år egentligen. Andra lag i Schweiz och Ryssland och allt för det som jag är extremt glad över att jag inte har hoppat på.
Mm.
Det ändå betytt för mig och alltså så här, betytt otroligt mycket, alltid lagt en jättestolthet i att stanna på samma ställe så länge man trivs så det funkar så här, givetvis.
Men är du en vanlig människa?
Nej, alltså, jag tycker om vanor men jag gillar att ändra på det också. men så här, nu Men som i Färjestad, då kändes det som när vi vann mitt första år, då skulle jag göra allt för att vinna igen. Precis allting. Det var så roligt och liksom vilken erfarenhet och allt man fick med sig. Det skulle bara göra sig om och om igen liksom. Och så insåg man att det går ju inte hela tiden.
Nej men jag backar tillbaka till det här med att man flyttar runt så. Det verkar ju som att du tar väldigt mycket beslut grundat i din familj. Vart de mår bäst. Annars så kanske Ryssland är bättre betalt och så, men inte lika roligt att bo i kanske.
Men jag har liksom inte, alltså summan i kontraktet har aldrig avgjort, för då hade jag inte stannat i Davos så länge. Då hade jag bytt till något annat lag. Sen säger jag inte att jag inte har bra betalt, för då hade jag ju inte stannat i Davos heller. Men andra saker har betytt mer, om jag säger så. Och hade jag bara tittat på pengarna, då vet jag inte om jag någonsin efter guldet hade spelat i Färjestad. För det är ju liksom, återigen, det är andra saker som har betytt väldigt mycket mer än.
Just det, men fick du massa erbjudanden efter?
Ja, väl en massa, men andra erbjudanden i alla fall som var bättre betalt.
Mm.
Och det har jag haft, ska vi säga, första året i Davos, då skrev jag 1 år. Sen hade jag mycket bättre förslag från andra lag i Schweiz och Ryssland framförallt då.
Mm.
Men valde att stanna, så skrev jag 2 år och sen så skrev jag på 3 år. Så att det är klart att största betydelsen för mig är, det är familjen.
Mm.
Och hade det inte funkat i Davos och de inte hade trivs, så hade jag aldrig stannat. Då hade jag ju liksom inte suttit här och ska precis börja mitt 6:e år. Det hade ju inte funkat, det hade jag aldrig gjort. Men det funkar och väldigt bra och sådär. Och jag trivs otroligt bra. Jag har en jättestor roll som jag är supertacksam och stolt över. Och lägger otrolig stolthet i. Så jag vill inte byta heller.
Nej.
Och då kvittar de det.
Du får bli kvar en liten stund, men sen så får du att komma tillbaka till Färje. Så tycker jag.
Det tycker
du också.
Jag också.
För mig blir hockeyn roligare hela tiden.
Ja.
Vad beror
det på? Det kanske är det bästa jag har sagt.
Ah.
Nej, men det är så.
Ja.
Och jag vet inte. Ibland kan jag känna mig så här korkad. Så här, är det för fel egentligen? Så här, man tränar som en stolle och det blir värre och värre. Och man bryr sig mer och mer. Jag blir nästan mer sur. Men så här, ja, jag har lärt mig att förlora nu, läser man ibland. Jag tacklar förluster bättre. Eller så här. Nej.
Du blir grinig.
Jag ja, jag hatar att sitta och prata om mig själv också, men jag är rätt glad över att jag kommer nog inte lära mig det heller. Mm. Jag blir sur när vi spelar sällskapsspel eller så här, fortfarande. Jag tycker inte sånt är roligt. Alltså förlora och så här.
Vad händer nu?
Nej, men det...
Nej, men nu, vi säger att du spelar sällskapsspel och så förlorar du.
Nej, men jag kastar ju inte schackbrädan i väggen liksom.
Och säger att nu vill inte jag vara med.
Eller längre. Sticker hem. Nej, det gör jag inte. Men det brinner ju inombords liksom. Och
det svider.
Den jag bor med, hon vet ju att det liksom... Ja, nu blir det inget bra. Det syns väl om man känner mig väl. Men också förluster och... där är det ju, tycker jag, att det är rätt skönt att man inte åker direkt hem, utan man i alla fall halva säsongen ska sitta några timmar på en buss, så man kan bli av med det där. Jag är rätt, är nog inte så rolig att göra med sig, kanske inte ens dagen efter. Sådär, jag tror Lisa och barnen märker på mig om det har gått bra eller dåligt och sådär. Men då är det väldigt skönt att ha barnen, för de skiter fullständigt i om jag har gjort ett mål eller varit inne på fem baklänges eller vi har vunnit eller förlorat, för de är ju inte jag hockeyspelare, för de är jag pappa liksom. Mm. Och då hjälper det att
just det, späda ut.
Så de har ju gjort mig till en bättre eller mer neutral förlorare, om man ska säga. Jag blir lika glad när vi vinner fortfarande.
Jo, men man får ju flytta fokus någonstans.
Ja, precis. Och det går inte att gå runt och muttra där när de vill leka dagen efter en förlust liksom. Då får jag ju leka. Mm. Alltså, jag kan inte gå runt. Jag går runt och tänker på det så här. Men man får ju lägga manken till.
Men jag tänkte på, vad är det som blir roligare?
Ja, men allt. Jag tycker att allt blir roligare. Jag tycker att det är roligare att spela matcher. Jag tycker det är roligare att träna. Jag tycker det...
Vet du vad det beror på?
Ja, att jag uppskattar det mer. Att jag inte tar det för givet.
Mm.
Tror jag. Du frågar om jag visste och så säger jag och sen säger att jag tror. Mm. Men det är vad jag tror. Eller det är som jag känner.
Mm.
Så det är för mig min sanning då. Att... man får också en vetskap om hur svårt det är att ta sig till de här nivåerna. Många kompisar som har trillat av den här efter vägen liksom, och att ta sig till en viss nivå och att få spela så många år utomlands när importplatserna är väldigt begränsade och så där. Det där lägger jag nog en större stolthet i också. Sen kanske jag blir lite bättre att berömma mig själv också, som jag tycker att andra borde bli bättre på också. För man gör mycket bra saker, men man blir fortfarande bara bedömd på prestation. Ju.
Ja, men just det där att inte ta saker för givet är väl en grundnyckel till lycka, tror jag. Att man, då uppskattar man ju det man har.
Och det tror jag blev bättre på. Jag ska inte säga att jag tog hockey för givet när jag var yngre heller. Men mer för givet än vad jag gör nu. Och det gör att allting blir mycket roligare.
Vi tar nästa citat. Jag är clownen eller pajasen i omklädningsrummet.
Ja, det har jag nog varit. Och är till viss del.
Mm.
Fortfarande. Men en sak jag lärde mig tidigt var ju att skilja på bus och allvar liksom. En sak jag lärde mig lite senare är ju att alla andra har ju inte lärt sig det där.
Mm.
Så därför blir man ju mindre clown liksom, för att man vill att alla ska kunna slå på allvaret när det är dags.
Just det.
Jag är ingen clown, alltså jag är inte clown överhuvudtaget på en matchdag till exempel. Då är jag ju förmodligen tråkast av alla, för att jag bara är helt inne i mig själv och så här, vad ska vi göra nu och hur ska vi göra det här och hit och dit. Men dagen efter en vinst och 2-3 dagar till nästa match, då säger jag ju inte nej när det flyger handdukar och det kommer någon banan genom omklädningsrum och sådär. Utan då kastar man väl tillbaka.
Då är det lek.
Ja, och det måste det få vara. Det är ju ett vuxendagis, så de flesta omklädningsrum liksom.
Mm.
Och många är ju väldigt duktiga på att skilja på lek och business liksom. Men också en viktig del är ju när man har en stor roll i ett lag och är en av kaptenerna, så får man ju också stanna av buset ibland liksom, när man märker att alla kan inte bara slå av och på liksom.
Just det.
Så ja, jag var nog lite mera clown för ändå, även fast,
men det finns i det. Jag tänkte innan vi slog på det här, så pratade vi om Leif Karlsson och så gjorde en imitation av honom som var klockren ju.
Nej, men, och han har väl alltid imiterat lite grann, det känns som. Men det är för att han betyder ju mycket för mig och,
ja,
och jag gillar Leffe hur mycket som helst. Och jag vet att han gillar mig jättemycket också.
Mm.
Sen har man ju hört, eftersom att jag har förmånen att jobba så nära med honom under så många år, i så många olika lägen, så har man ju hört många citat också. Mm. Så att ja, han får skylla sig själv lite. Att han har...
Kan du bjuda på det roligaste nej, citatet?
Nej, det vet jag inte. Men ja, han har gjort mycket roligt. Och varit arg många gånger också. Han kastade en verktygslåda en gång när han var arg på oss nere i Mjölby, en gång när vi inte skötte oss på isen. Så jag höll på att få en skruvmejsel i huvudet, men det var inte alls meningen att det skulle bli så. Men den där verktygslådan, ju längre den flög, desto mer öppnade den sig.
Ja, just det.
jag skippar citaten och så bjuder jag på något han har gjort istället.
Mm. Verktygslåda.
Mm.
Mm. Slängde han den rakt genom omklädningsrummet?
Jag vet inte, han fick, det kunde ha varit vad som helst, men det han fick tag i, och där råkade den där verktygslådan stå.
Mm.
Det kunde ju lika gärna ha varit en korg med vattenflaskor. Men, och det var tur att den gick åt mitt håll, för det var inte så att jag tog det personligt direkt.
Okay. Ja. Lisa var tuffare än mig. Trots att hon knappt kunde sitta bekvämt ville hon ta färre pauser än jag.
Pandemin kom.
Just det.
Och vi skulle börja spela slutspel. Och vi skulle ha barn och ja, du vet, livet allt på en gång.
Mm.
Och så tänkte vi så här att nu blir det ju förmodligen lockdown, börjar man höra om, och man får knappt gå och handla och det ena med det tredje. Så ska vi verkligen vara här då? I Schweiz var vi då. Men vi hade ju redan Vera, och hur skulle vi lösa det då? Vi tänkte bila hem med henne 2 år och 7 månader liksom från Schweiz till Karlstad.
Mm.
Men det löste sig för Sia och Erik, mina kära svärföräldrar, satt sig en bil från Karlstad och körde den till Davos. Och 190 mil senare så var de framme, och då vände vi den bilen, jag och Lisa, och så körde vi den mot Karlstad, och Sia och Erik flög hem med våran andra dotter.
Mm.
Så, och det löste sig jättebra. Det var väl typ ett par dagars spelrum innan varken flyg eller bilar passerade olika landsgränser. Så
ni hann precis.
Vi hann. Men hon var ju vecka 38 då.
Mm.
Och vi vet ju alla att 40 är ju oftast då barnet tittar ut.
Mm.
Så det var, och det skulle mycket väl kunna hända i vecka 38 och tidigare än så också för relativt många. Men Alva, som hon heter, hade ingen stress, så vi hann faktiskt vara hemma i en vecka innan det var dags.
Mm.
Men just där och då, när man har 187 mil kvar och jag ser den där magen som känns för mig då som kör bilen, att nu sprängs det snart liksom.
Mm.
Då hade jag ingen större lust att ställa mig att det skulle vara kö i 12 timmar på autobahn någonstans mitt i Tyskland och sådär. Och lite där någonstans undrar jag väl vad fan vi höll på med. Men det blev ingen kö, för jag tror att den här pandemin skrämde ju livet folk i början. Som tur är, för att man tog det på allvar. Så ingen var ute och reste förutom vi, kändes som. Så vi var ju ensamma hela vägen, mer eller mindre.
Mm.
Och det gick att köra på utan köer och så på autobahn. Men då var hon stenhård, Lisa. Och det, hon, om vi pratar om stark psyke, så är det någonting vi båda har.
Mm. Vad jobbar Lisa med?
Hon jobbar inte just nu. För hon, det hade inte funkat i vår livssituation i Schweiz. Att så mycket som jag är borta och så har vi 2 tjejer. Mm. Så det hade inte gått överhuvudtaget, tyvärr. Men hon har precis avslutat sin praktik som kommunikatör på Karlstad kommun. Så nu är hon färdigutbildad kommunikatör.
All right. Men hon vill komma igång och jobba förstås.
Ja, ja. Och hon har jobbat alltid innan våra äventyr och under på somrar och sådär. Så att hon är ju absolut supersugen på att jobba och kommer snart att göra det.
Ja.
Men hon har ju varit otroligt duktig och slutfört olika utbildningar och så istället. Så att hon är redo för att kasta sig ut i arbetslivet. Men det är ju mitt fel att hon inte jobbar. Det är ju jag som, jag får ju ta på mig det.
Mm.
Att jag vill vara pappa och hockeyproff samtidigt.
Mm.
Så att, ja.
Du tar på det, det är ditt fel.
Ja, det är mitt fel. Mm. Jag har förstört det. Nej, det har jag inte. Jag har pausat det. Ja. Hon ska få jobba, såklart.
Mm. Tror vi återkommer till detta inom kort. Nygga är mitt vanligaste smeknamn. Vad har du med för smeknamn?
Ja, men det är ju typ Mange och sådär. Men det är ju utövande, känns som. Det är mamma, det... mamma säger Mange. Och så några till. Men,
och morsan säger Mange?
Mange säger hon, ja.
För jag läste någonstans också att när du...
Det hade känts fel om mamma sa nygga, liksom. Det är, okay. det är, ja, det hade känts jättekonstigt.
Mm.
Det är ju... Nygga är ju ett fult hockeysmeknamn, liksom. Mm. Det där, det är inte jag privat. Mm. Alltså, jag är ju...
Så Mange är du privat?
Nej, det är inte Magnus. Jag vet inte. Nej, alltså det är
vad säger
svårt.
Vad säger polarna? Säger man Magnus eller?
Nej, de säger nog nygga. Ja, nej, men de säger nog nygga. Framförallt när de pratar om mig. Typ, jag och nygga är här. Eller nygga sa det. Eller sådär. Mm. Då är det väl nygga. Men ja, nej, det är nog mest nygga ändå.
Jag tror det var.
Ja, det tror jag.
Jag läste en artikel att du blev kallad för bävern i mellanstadiet.
Ja, det var inget roligt. Nej. Men det är dock sant. TPT stod det på mitt skåp typ varje morgon. Det betyder, fick jag reda på senare, tänder på tork.
Oj.
Så att ja, det är ju också mindre roliga saker. Men ändå något som, jag vet inte. Jag tror att det där stärkte mig oss.
Mm-hmm.
Men jag har inte, jag har inte varit någon tuffing liksom när jag var yngre.
Nej, men du verkar, vi har varit inne på det flera gånger. Du verkar ju ändå ha ett grundat självförtroende. Eller grundat självtillit skulle jag nog säga. Eller självkänsla.
Ja, men jag har alltid varit väldigt ärlig mot mig själv. Mm. Alltså, jag har aldrig varit för dålig och jag har aldrig varit för bra. Utan den jag är räcker liksom.
Mm.
Och trygg i mig själv är jag. Väldigt trygg i mig själv. Och alltså att man kunnat lärt, eller någonting jag skulle vilja lära mina barn liksom så här, fan, uppskatta dem ni är. Alltså sträva inte efter att vara som någon annan. Det är bara så här, det räcker gott och väl. Jag är varken bättre eller sämre än den jag är. Och bara ändra inte, krångla inte.
Mm. Och hur kommer man dit?
De får titta på mig. Mm. Nej då. Jag ska försöka lära dem det. Jag vill, det är det jag skulle vilja, att när de blir äldre, att de har bra självförtroende, de litar på sig själva, tvekar inte, utan det blir fel ibland. Bör man säga förlåt, gör det, gå vidare. Säg tack när du är tacksam. Tack och förlåt, lärde jag mig morfar. Det är de bästa orden. Jag tror aldrig han har sagt förlåt för övrigt.
Morfar Edgar.
Ja.
Han har betytt en del för dig.
Ja, massvis.
Mm. Tack och förlåt, ja. Bland annat. Och mer då?
Ja. Att när man har det bra så ska man bara berätta det för dem man är med, men inte för någon annan. Det är så här gammaldags. Han kan säga ibland så här, nu har vi det jävligt bra, men det berättar vi inte för någon. Och då kunde man sitta på ett pass och jaga uppe i Arviken, eller man kunde sitta och fiska eller bara åka bil ute i skogarna. Mm. Eller,
ja, det är ju en väldigt vi-känsla.
Ja.
Mm. Ja, du blir lite blank i ögonen, säger jag.
Ja, han var jävligt fin alltså. Jag gjorde min SHL, jag blev blank i ögonen för att jag gjorde min SHL-debut samma dag som hans begravning.
Mm.
Det var svårt. Det var jävligt svårt. Då var jag i Molkoms kyrka och det var ingen som trodde att han skulle dö. Alltså, han var ju för fan stålmannen liksom.
Mm.
Och han fanns överallt och han körde till skola och han körde till hockeyträningar. Och alltså mamma och pappa jobbar ju, vi kunde ha träning 2:15 liksom. Jag bodde ju inte på Färjestad som nästan alla mina kompisar. Jag bodde på Herragen liksom. Mm. Och jag cyklade ju hur gärna som helst, men tidsmässigt var det ju teoretiskt omöjligt ibland att hinna. Men då fanns ju han jämt.
Mm.
King Cab hade han sån här med flak.
Men han körde runt dig.
Ja, mig och alla andra.
Ja.
Alltså jag tror han var i bilen hela tiden. Om man inte, han hade kompisar i bilen och han var och visade grejer. Och det var en riktig sån tjock, god gubbe som hade mycket energi. Och, ja, bilen var, det tänker man ju på nu på senare, men det var hans trygghet liksom. Fattar man ju. bilen, alltså där satt han också och hade sig.
Men ja, för när jag läste om det där så tänkte jag, de där finns ju fortfarande, men inte så många.
Mm.
Och att, för du kommer ju så väl ihåg din morfar, mm, och det ser jag ju på hela dig att han, mm, betyder ju mycket. Och att det är sin tid man ska ge.
Mm.
Och ändå så gör vi inte det. Mm.
Men jag önskar, alltså så här, ja, vi hade mycket tid, men alla vet ju det när man är 15, 18, 20. Alltså så här, tid, det är liksom, man tänker inte.
Nej, jag tänkte mer på de här äldre.
Ja.
Eller jag kan tänka på mig nu. Mm. Jag har ju barnbarn.
Mm.
Att det blir, alltså när jag läser om det där eller hör dig berätta, så förstår jag ju vad viktigt det är att prioritera.
Mm. Fast alla känner ju inte så. Det kan ju vara andra anledningar att ens föräldrar inte har så bra kontakt med sina föräldrar. Och det
jo,
ju,
absolut.
Men du har ju, vet jag, väldigt fin kontakt med ditt barn, och, eller Ida som hon, mm, heter, och hennes barn.
Mm.
Alltså, sen bor ju inte ni på samma ställe, men du ska väl få träffa dem ikväll, så det är bra.
Yes,
ja,
absolut.
Nej då, men det är klart, alltså så här, alla bestämmer ju själv hur mycket eller lite man ska träffa dem. Alltså, och lite så beroende på tid och vart man bor och sådär. Men
jag tänker på din grundade självkänsla, vart den kommer ifrån.
Mm.
Jag tror ju det här låter ju otroligt klyschigt, men att man känner sig älskad.
Mm.
Och din morfar verkar ju vara en sån kille som satt där i bilen,
mm,
och var med dig på jaktpassen. Och du, mm, han kanske inte sa det med ord, men det behöver man ju inte. Utan man, nej, kan förmedla att man älskar på väldigt många sätt.
Ja.
Man kan till exempel säga, nu har vi det gött.
Ja,
det säger typ vi inte till någon.
Ja. Precis. Och han har ju aldrig sagt att han älskar mig. Men det är det jag, om jag fick ändra någonting, så skulle jag vilja ha mer tid med han i mitt vuxna liv.
Mm.
Alltså jag skulle, för då hade jag kunnat sagt det till han också, för att reta sig, jag vet att du älskar mig. Alltså, och då hade, ja, just det, örfilat mig. Nej, jag skojar, men att han fick se mina barn och så här, han brydde sig ju så mycket.
Mm.
Alltså att han fick se dem och att han fick se min karriär. Han var ju med hela vägen fram tills det roliga började. Sen fick ju inte han vara med ännu mer. Just det är så. Ju tråkigt.
Ja.
Sen och han är nog där uppe någonstans, så jag är stolt som fan liksom, men han fick ju inte se det, men ibland så ville han ju inte heller se det, utan då var det så här, ja, jag körde till träningen så här, och sen så åkte man ju på isen och tittade, man satt där så här, nej. Då satt han och sov i bilen liksom
och väntade på att du skulle bli klar.
Ja, ja. Så drog han en timme där, men ja, men så är alltid tillgänglig. Jag kommer ihåg att jag var yngre. Då hade jag en vattenskoter och han var så orolig för det där. Och liksom, någon gång kom jag in till hamnen lite sent. Liksom, så här i skymningen, det var inga lampor eller något sånt där på den där. Och han skällde ut mig. För han skulle hjälpa mig att ta upp den där, för jag hade ingen körkort. Och han var vansinnig. Det var inte ens mörkt. Liksom. Och för mig var det så här, ja. Du är gammal, du fattar inte. Nej. Men det var ju hans, då var ju han, det var ju utanför hans kontroll liksom, så här, comfort zone, att han, då var inte han trygg och han var orolig.
Ja.
Och det säger inte han så här, nu blir jag orolig, vad tänker du med när du är ute och kör så här sent, och ska nu jag förklara för han att det här är inte sent, och bara för att du går runt i morgonrock och tror att det är mitt i natten så är det inte det liksom.
Mm.
Du behöver inte vara orolig.
Mm.
Men då var det ju bara så här, jävla idiotfasoner. En fan kör vattenskoter mitt i natten. Det var det verkligen inte. Dessutom mitt i sommaren, så mörkt blir det ju inte.
Nej. Men nej. Han gillar dig tydligen.
Ja, men han
och
gillar,
var väldigt orolig.
Ja, men mina syskon också gillar han. Han var liksom inte orättvist. Han skjutsade dem också.
Ja.
Sen hade väl vi kanske mer gemensamt med att det var kul och att det hände grejer och motorer och fiska och jaga och du vet sådär. Men nej, han skjutsade ju dem också.
Mm.
Och det minns ju min mor också, att han fanns alltid tillgänglig, så även om han jobbade väldigt mycket för det, så fanns han ju där liksom.
Mm. Sista citatet. Jag har aldrig spelat min bästa hockey i Tre Kronor.
Mm. Ja, men det blev bättre efter att jag sa det där. Nej, men, nej, men så kände jag ju länge. Ett tag kände jag, fan tar de ut mig för? Jag får ju aldrig ut Max när jag är med. Och ändå var jag med hela tiden.
Mm.
Massa, alltså jag har gjort typ 50 landskamper. Det är ju mycket liksom.
Mm.
3 VM och, som jag är megastolt över. Men jag tycker ju inte att jag har fått ut det jag kan. Egentligen någon gång fortfarande.
Vad är det som knyter sig?
Nej, men jag vet inte. Alltså, någon turnering så här så har vi bara haft allmän. Då har jag spelat jättebra och så har man inte fått gjort någon poäng. Typ, och så har man varit lite bitter för det. Så man, då har ju inte det varit. Då är det den pricken som har fattats över it. Liksom, att man ska vara stenöjd att det tog i stolpen istället. Och så här. Sånt bryr jag mig inte om längre. Nu är det mer... VM i fjol då var vi ju bara för dåliga och då drabbade det, jag sa förut att jag är ärlig mot mig själv så här, men ibland är jag också oärlig mot mig själv, men att hela laginsatsen inte är godkänd och då är det omöjligt för mig att vara nöjd själv. Jag kommer ihåg den turneringen vi förlorade mot Danmark och jag var så missnöjd och sen vann vi med 7-0 mot Schweiz och jag hade massa kompisar i andra lag också. Då gjorde jag 1 mål och 2 assist eller något sånt där och den matchen gick bra, men det är inte det jag minns ändå.
Nej, klart.
Och jag fick massa ryggdunkningar och det var det bästa de hade sett mig genom alla år i Tre Kronor och det minns jag ju typ inte. Det får ju påminna mig själv, så just det, det var ju rätt bra. Jag var ju ganska bra den turneringen. Men jag hade önskat att, eftersom att jag litar så mycket på min egna känsla om mig själv, så är jag ju inte överlag super nöjd med mina framträdanden i Tre Kronor. Till exempel när klubblaget har funkat så bra och jag kan vara supernöjd med en säsong eller en period av en säsong eller något liknande. Och så har vi inte riktigt fått till det i landslag. Och jag kan ju vara brutal mot mig själv, men ja. Det är i alla fall så jag känner.
Mm.
Sen har jag inget riktigt så. Det kan ju finnas massa olika svar. Powerplay funkar inte. Är jag delaktig i powerplay? Ja, då är jag inte helt nöjd.
Mm.
I förlorade mot Danmark? Ja, jag var med i Sverige. Jag är inte helt nöjd. Åkte ut i kvartsfinal? Ja, jag är inte nöjd. Fast jag kanske spelar bra, men helhetskänslan blir att jag inte har fått ut max.
Just det.
Fast... Så här, jag hade inte gjort 50 landskamper om jag hade varit skitdålig heller.
Nej.
Jag hade gjort en.
Mm. Det är sant.
Ja. Så att,
du, vi stänger du har sagt. Avslutningsvis.
Mm.
Jag var inne på det lite grann att du gärna vill dra på dig Färjestad-tröjan igen.
Mm, ja.
Du pratar om att Lisa ska börja jobba som kommunikatör.
Ja, om hon...
Jo, men jag tänker... Vera som är äldst går ju snart in liksom skolåldern. Så när kommer ni tillbaka till Karlstad?
Du kanske skulle bjuda in Valle till den här podden. Han är ju sportchefen.
Ja, just det.
För han har ju faktiskt en rätt Richard stor Berlin, del i om och när jag ska komma tillbaka. Ja, svår fråga. Jag har ju kontrakt 2 år till. Men jag kan ju avbryta sista året. Så jag behöver spela en säsong till. Och sen kommer ju de här frågorna ligga nära till hands hela säsongen egentligen. Vart vi vill att Vera ska börja sin skola.
Och just det.
Hon pratar ju tyska och har inga problem med att vara där. Även om hennes svenska tid på året är väldigt mycket roligare. Men det har ju att göra med att det är
sommar och sol
och det är glass och det är sommarlov och det är bada och det är kusiner runt hörnet och farmor och farfar är inte 200 mil bort och inte mormor och morfar. Alltså det blir så maxat liksom.
Mm.
Man får vara uppe senare och ja, solen går aldrig ner, håller jag på att säga.
Nej,
och jag är hemma hela tiden och på vintern är jag typ aldrig hemma och alltså, inte för att jag har, så nu lät som jag hon är glad när jag är glad. Nej, men, alltså, hon
nej, men jag
ju,
fattar att sommar blir
mer en gjuten familj för sommartid.
Ja, det blir jag förstår.
Så vi lever ett väldigt speciellt liv vintertid. Ja, vi får ta ett familjeråd kring detta.
Mm.
Men,
och så hoppas vi att Rickard Wallin sitter och lyssnar på den här podden.
Ja, annars så skickar vi till annat.
Den här podden ska du lyssna på.
Ja, precis.
Viktigt meddelande.
Ja. Nej, men, och jag har liksom aldrig så här, många säger, vi får se vad som händer. Nej, men jag har alltid haft en dröm och en vision om att jag ska spela här igen.
Mm.
Jag har aldrig förstått anledningen till varför jag ska dölja det.
Men om nu Färjestad inte sträcker ut en hand och något annat SHL-lag gör det.
Mm. Då får jag spela där. För sluta tänker jag inte göra, eftersom att jag tydligen säger att hockey bara blir roligare och roligare.
Mm. Och du verkar ju vara i väldigt bra form. Alltså.
Ja, det känns bra. Jag tycker det är kul och jag är motiverad.
Det ser bra ut, det jag ser. Du ser ut att vara i form.
Tack. Ja, men det är väl, ska jag ju vara också.
Mm.
Annars sköter jag inte mitt jobb. Men, men som svar på din fråga, att, och det måste ju folk förstå också, att det skulle kunna hända att de inte vill ha mig. Det är ju en del av det här. Wallin och Mittell och de här som har gjort braksuccé nu. Mm. De gör ju sitt jobb för att det ska bli så bra som möjligt för Färjestad.
Mm.
De gör ju inte det för att det ska bli så bra som möjligt för mig.
Nej.
Nej. Så tycker inte de att jag passar in. Eller vi kanske ser helt olika på saker och ting. Det kan vara roller eller lön eller längd på kontrakt och sådär. Då, då får man ju söka sig vidare.
Mm.
Men det är nog också det som krävs. Att vi inte ska komma överens. Mm. För att jag ska bli intresserad av att titta på något annat.
Just det.
Mm. Mm. Och det har jag heller aldrig ljugit om.
Men har du fått någon typ av hint att det kan vara på gång? Eller ja. Kan du inte ens få säga?
Jo, men vadå så? Inte alls en hint om att så här vill vi att det ser ut.
Nej.
Utan mer att vi har sagt att vi ska hålla kontakten.
Mm.
Och det är så här, många är så oroliga över hur ska ni, du och Rickard som står så nära, kunna skilja på jobb och kompisrelation. Så här, ja, nu finns det ju inget alternativ, utan det måste vi ju.
Mm.
Och dessutom har jag en agent som man kan prata med, som behöver inte ringa till mig direkt.
Just det.
Och jag kommer inte radera han ur kontaktboken om inte han vill ha mig till nästa säsong.
Mm.
Och jag tror inte han raderar mig heller om inte jag vill ha honom eller vill till honom.
Mm.
Jag har ju faktiskt 2 år kvar på kontraktet, så det kan ju bli att jag inte. Sen kanske de tycker att jag är för gammal. Får jag väl träna hårdare då? Ännu mer.
Mm.
Nej då.
Hur länge håller du på, tror du?
Jag vet inte, men han är Luleås bästa back i finalspelet, Sami Lepistö. Han fyller 39.
Mm.
Han var hemskt bra den här säsongen. Mm. Och ännu bättre i slutspelet.
Mm.
Och ja, han växte nog oerhört i mina ögon. Jag har inte sett han på nära håll tidigare. Så för han har varit, när jag har varit i Schweiz så har han varit i NHL, och när jag har varit i landslaget då har han varit i Ryssland och så. Alltså vi har gått om varandra lite grann, och han är ju dessutom 7 år äldre. Så, men ja, varför inte? Det är i alla fall någonting att se upp till, att det går och, och vara.
Börje Salming spelar i Tre Kronor när han var 40.
Ja, precis. Mm. Men du jämför mig med Niklas Lidström och Börje Salming. Och
ja. Det,
men jag ser inget slut än på en bra stund. Men ja, det förutsätter jag att man är skadefri och tycker att det är skitkul att gå upp och träna varje dag och springa i Brynfjordsbacken och sådär. Och det tycker jag ju fortfarande. Skitkul tycker jag inte, men jag gör det i alla fall.
Mm. Ja. Du gör ditt jobb.
Ja.
Mm.
Det finns ju faktiskt väldigt mycket andra saker som är roligare, men jag prioriterar det väldigt tidigt.
Mm. Mm.
Så att vi får se. Ja, jag känner mig bra i form och skadefri, som är väldigt viktigt. Så att jag vet inte, kan jag 36-37 om jag ska säga någonting.
Mm. Vi ringar in avsnittet med det, tror jag. Mm. Att du håller på tills åtminstone 36.
Mm.
Och då hinner du spela lite för det laget som jag hejar på.
Mm.
Nämligen Färjestad BK.
Mm.
Du, stort tack för att du kom till Kil.
Ja, alltid trevligt att vara i Kil.
När var det senast?
Nej, det var inte alls länge sedan. För jag var åt på den här supergoda, det lilla krypinnet, asiatiska restaurangen som ligger på Storgatan.
Dumplings.
Oj, vad gott det.
Mm. Det har vi med i den här podden nästan varje gång.
Ja.
Ja.
Så det var förra sommaren jag var i Kil, så det var inte alls länge sedan.
Nej.
Men väldigt trevligt att få komma hit.
Tack, säger vi.
Mm. Tack själv.
Ja, det var Magnus Nygren det. Nästa vecka så ska vi träffa Kerstin Anderby. Och vet man inte riktigt varför man känner igen det namnet så kan jag hjälpa er med Majas alfabetssånger. Det är kvinnan bakom dem, så kanske blir det lite livesång i nästa avsnitt. Vi får se. Var snäll mot dig själv och ha en härlig vecka. Hej hej!